Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkommen till avsnitt 158 utav Svenska FBL-podden. Vi står nu återigen mitt i en gameweek. Vi har midweek-matcher onsdag här för gameweek 26. Vi spelar in tisdagen den 22 februari. Och Champions League-kväll, Chelsea är igång bland annat då ur ett Fantasy Premier League-perspektiv. Vi ska dock fokusera på Double Game Week 27, som också är en blank game week, men Burnley har en dubbel där. Och sen ska vi även kolla framåt lite mot 28-29. Agendan för dagens avsnitt är, vi ska gå igenom våra byggen, hur de ser ut så här mitt i game week 26. Så det är inga roliga syner skulle jag säga, men vi ska ändå ta oss igenom det. Vi ska köra veckans punkter där vi kommer lägga fokus på free hit då i Double Game Week 27 som många kollar mot den här veckan. Vi ska också prata en punkt och lite gå igenom dubblarna lite närmare. Det vill säga Double Game Week 28 och Double Game Week 29. Men även med tanke på en blank 30. Vi skippar rekommendationerna eftersom att vi kommer prata free hit. Så kommer vi prata om spelare på kort sikt. Och när vi pratar Game Week 28 och 29 och spelare som passar där, så kollar vi på lite längre sikt. Men såklart ska vi klara av en kaptensdiskussion för 27an, och frågan är om det är en självklarhet att sätta binden på en dubbelspelare som då skulle innebära Burnley eller inte. Och sen avslutar vi med era lyssnarfrågor, och ni har vräkt på med dem, så det är väl bara att hoppa in i det. Och Stefan, du är med mig idag.
Ja, det är jag. Trots att det är misär i fantasy så gör jag ändå ett entré här i podden.
Ja, det är härligt. Vi ska kika in i våra lag. Jag har ju redan hintat över att det kanske inte ser jättekul ut, och du hade det rätt tufft. Och jag ska säga det, Fredrik är inte med oss idag. Kom hem sent igår från Liverpool. Lite jetlag, lite bakfull. Stökig natt att ta sig hem till Örebro från Arlanda i den här ishalkan som var. Men jag vet inte, vi kanske kan börja med Fredriks lag. Han har hittills tagit 45 poäng, men med minus 4 så landar på 41 netto. 1736 poäng, en overall rank, röda pilar, men fortfarande inom topp 1000 och ligger på plats 946. Vi valde ju alla tre att ta triple captain på Salah, så han har ju Salahs triple captain kvar. Han har även Ramsdale, Trent, Robertson, Kone och King kvar. Och kollar man på hans byten inför det här, han tog ju som sagt minus 4 och hade två fria byten. Så han gjorde Reguljon som missade till Robertson som också missade. Det vet du mer om, Stefan, du ska prata mer om det. Han gjorde även Jota som missade till Kone i Burnley. Och så gjorde han Bruno till Salah, vilket var ganska självklart att få in Salah på något sätt. Bruno tog ju poäng, men det var, ja, var en ganska självklar väg. Vi ska väl inte lägga så mycket tid på Fredriks lag eftersom han inte är med och får prata om det. Men Stefan, jag sa att Fredrik tog 45, du tog 55. Men istället för minus 4 så blev det minus 16 där. Så 39 poäng netto och 1644 poäng, overall rank 37K.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, nej, men jag gjorde ju fem byten, och det var ju liksom inte så här att nu jävla ska dra minus, utan det var ju, jag hade ju bränt mitt WC, det föll inte väl ut här i januari. Så kom de här dubblarna annonserades och tänkte så här, men nu är det ändå läge liksom och göra massa byten som jag, för spelare som jag vill ha på sikt. Så Salah kom ju in, Och det följer väl ut, även, eller föll väl ut, det var ju Bruno som lämnade, så att men han skulle in, och Saka kom in. De två bytena var bra. Jimenez kom in istället för Antonio. Det är också ett byte som jag med allra största grad, liksom allra största grad går plus på. Men sen var det ju då att jag plockade in Ramsdale, för att jag tänkte att det är läge när han har dubbel. Jag trodde inte att Foster skulle hålla nollan, men det gjorde han, som också har dubbel då. Så det bytet ser ju tufft ut, och dessutom släppte Arsenal in mål där i 92 minuten, så det, den sved ju lite. Men det som kanske blev mest kostant var ju det sista bytet som jag gjorde, ja, sista dagen mot Robertson in mot Reguilón. Dock har ju Robertson troligtvis en match mot Leeds här, så förhoppningsvis kan han plocka en del pinnar, och då blir ju differensen, för att annars hade jag... Min oro var att Watkins skulle bänka, så det gjorde han, och han fick ju en pinne. Så att Robertson-bytet skulle mycket väl kunna gå plus också faktiskt.
Mm.
Och med alla de här bytena då, så har jag satt upp mig för att klara Gameweek 28-29 hyfsat förhoppningsvis. Det är klart, folk kanske har ännu bättre möjlighet att attackera dem som drar wildcard, eller som drog wildcard nu eller i 28, men jag har kikat på mitt lag. Jag tror att jag är rätt bekväm med att spela i 28 och 29 och ha möjlighet att inte tappa allt för mycket. Och sen ska jag då försöka klara av Gameweek 30 med det här laget också, och det blir troligtvis free hit nu i 27an, men jag skulle kunna spela med mitt bygge också, jag har inte riktigt bestämt mig, men det lutar åt frit.
Ja, du gjorde ju egentligen det. Jag antar att när man tar 16 minuspoäng, man kanske inte räknar med att man ska få supermycket gröna pilar, utan att men du sätter upp ditt lag eftersom wildcard redan är spelat. Vi får massa nya förutsättningar om dubblar som kommer in, och ganska många matcher faktiskt som vi fick info om, att du sätter upp laget och sen så, ungefär som de som då drog wildcard i 26an, fast du liksom såg till att göra den här byten, ta minusen för dem och sätta upp det, och så lägga en plan med free hit i 27 då förmodligen, och sitta bra på det inför 28 och 29 och förhoppningsvis kunna spela därifrån.
Ja, det enda beslutet, det var det sista bytet med Robertson, och där kollade jag även på Lacazette istället för Watkins, men jag hoppades lite, för att hade inte Watkins tappat sin plats, eller om man har möjlighet att ta tillbaka den, så är han intressant inför 28 ändå. Så jag ville inte byta ut honom om det nu skulle vara så att han spelade och att Villa vann. Nu spelade han ju inte, men Villa förlorade ju, så att jag vet inte, liksom, han kanske kan få en start i 28 och vara värd att ha kvar ändå.
Mm. Du har ju 7 spelare kvar, varav triple captain en utav dem. Så borde ju kunna, ja, det borde trilla in en del mer poäng. Du är ju bara 2 nettopoäng bakom Fredrik faktiskt, trots att Fredrik tog 12 minus mindre än dig. Och då har du dessutom då en gubbe mer än Fredrik kvar till start. Så att det finns väl liksom goda möjligheter att slå Fredrik på fingrarna där. Jag sa 39 netto för dig, 41 netto för Fredrik. Jag har 48 netto just nu. 56 poäng minus 8, 1707 poäng overall rank, röda pilar, jag är precis innanför topp 4K. Ja, fast jag har minst spelare kvar då utav oss, eller nej, det kanske jag inte har. Jag har Ramsdale, Salah, triple captain, Trent, Tarkovsky, Rafinha, King, Weghorst. Jag gjorde ju 3 byten, hade ju bara ett fritt. Salah skulle in istället för Bruno, vilket kom in. Det finansierades då med Watkins till Vegas. Jag valde att plocka Watkins framför Antonio, just som du är inne på där, att det kändes som att han mycket väl kan tappa sin plats, vilket han gjorde. Och jag vet inte hur länge han kan vara borta nu innan han får komma in igen. Han skulle ju kunna vara tillbaka direkt, men det är för mycket oklarheter, så att jag valde att göra så. Och sen så blev det ett liksom sent byte, lite som du förklarade när du plockade Reguilón. Det var väl ganska klart där att Reguilón inte skulle komma till spel. Och då valde jag att plocka honom och stod in Tarkovsky. Och så blev det ju liksom, ja, lite bara skit utav allting när Tarkovsky testade positivt för covid. Men det fanns ingen info om det inför. Så att ja, jag ville ha in Tarkovski och attackera det för 26-27 och sen dra wildcard 28. Och det är fortfarande tanken att ta det i 28. Jag hoppas att, jag vet inte vad jag hoppas. Jag tror inte att Tarkovski kommer spela andra matchen heller. Gör han inte det får jag in Antonius 2 poäng från bänken. Men jag hoppas att Tarkovski ska spela båda matcherna i dubben här i 27. Så ja, lite så är det. Här inför Gameweek 27 så lurar jag på att göra Sala till Son. Det är jag ganska säker på att jag kommer att göra. Jag tog in Sala nu precis. Så jag har inte så mycket uppbyggt värde där. Och sen kommer ju Sala tillbaka in i wildcard 28. Och jag gillar verkligen Sons match mot Leeds. Det kommer vi komma till när vi ska både prata free hit och kaptens diskussion. Så att ja, så blir det nog. Eventuellt, jag kan inte bestämma mig om det är värt att ta minus 4 och plocka ut David de Gea som ska stå imorgon mot Watford för att plocka in Pope. Och ja, se, liksom dra en lott där i double game week-läget om Burnley kan hålla en eller kanske till och med två nollor. Jag tror två nollor är nog att räkna med mycket, men ja, det är oklart. Och Stefan, du lutar åt free hit, förstod jag.
Ja, men nu liksom tog jag beslutet att byta in Robertson här och då har jag bara 10 man till spel och det skulle man väl kunna spela med såklart och liksom få fördelen av att spara ett byte inför Game Week 28 hade inte skadat, men samtidigt sitter jag helt utan United, helt utan Tottenham och helt utan Burnley vilket jag tror skulle kunna, ja, men antingen straffa mig eller liksom att det finns uppsida i ett free hit och gå på spelare därifrån.
Ja, absolut. Vi ska ju kika in i ett free hit. Men jag tänkte säga det också. Så här med facit i hand eller egentligen bara med lite tid för reflektion. Så det var en hel del som drog wildcard i 26an. Jag tror att jag hade gjort det om vi hade fått infon om matcherna typ ett dygn tidigare och hade kunnat analysera det lite mer. Jag tycker inte att det är jättestor skillnad med wildcard i 28an kontra 26an kopplat till vilka spelare man kikar mot. Och då hade man kunnat spara in de här 8 minus jag tog nu. Jag hade såklart blivit tvungen att spela free hit i 27an, men det hade jag kunnat tänka mig att göra. Och sen ändå sätta upp laget för 28, 29 och även klara 30. Jag tyckte den taktiken var kanske till och med solklar om man satt med dubbla free hit. Men även med, som i mitt läge med ett free hit, så hade det nog varit värt det så här efterhand. Jag får bara hoppas att Salah gör kaos mot Leeds, vilket han har alla förutsättningar i världen att göra. Så att hoppas att den triple captainshipet kan, inte straffa, men i alla fall liksom väga upp lite mot dem som drog wildcard och då inte kunde spela sitt triple captain. Det antar jag att du håller med om, Stefan.
Ja, nej, men jag, nu vet jag inte riktigt vad du frågar om, jag tänkte säga någonting annat. Men jag försökte pitcha idén till Fredrik att han skulle dra wildcard, men han lyssnade ju inte, så att han får ju skylla sig själv att han fick så usel vecka här.
Ja. Yes, ja, men vi går väl vidare. Vi kan börja med att skicka ett stort tack till våra partners Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Tycker även vi kan passa på att nämna vårt merch. Jag fick faktiskt hem här både en PK-tröja, en tisha och en kaffemugg. Faktiskt riktigt schysst. Jag beställde det för att lite se vad det är för kvalitet på grejerna, vad det är för storlekar och sånt. Storleken ligger rätt bra. Jag skulle säga att t-shirtarna är kanske något stora. Men för mig som en hyfsat stabil gubbe på 90 kilo så satt pikén liksom på large rätt bra. Men t-shirten är large, där hade jag nog valt en medium. Kika in där. Ni kan hitta exakt till det. Det är ju Netshirt vi kör via, som man beställer, men man hittar länk till det på vår Facebook-sida. Ska även nämna då Patreon, patreon.com/svenskafpl. Man kan stötta oss där med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. Då får man tillgång till vår messenger-tråd, men även tillgång då till vår Discord-kanal. Och jag gjorde en liten testgrej här i förra veckan där jag bara gick ut och körde ett liksom snack, öppnade en röstkanal där och snackade med några av våra patrons. Vi bollade lite idéer och det var faktiskt riktigt gött. Jag tror vi höll på att snacka i 3 timmar, de som var med hela tiden. Så att mer sådana saker kanske vi kan köra här framåt. Och det kan ju även liksom våra patrons starta själva utan att du, jag eller Fredrik är med, men jag tyckte det var rätt trevligt. Så att, ja, jag går gärna in på patreon.com/svenskafpl och stötta oss där. Men med det så tycker jag det finns väl inte så mycket att vänta på och bara hoppa in i veckans punkter. Och jag tänkte prata free hit här i Game Week 27 eftersom jag vet att det är väldigt många som blickar mot det. Jag vet ju, Stefan, att du har nämnt det, men du har även sagt till mig liksom, utanför inspelning att du inte har hunnit kika så mycket på det. Så det ska bli kul att höra lite när vi bollar upp. Jag har tagit ut ett lag och liksom, det är ingen överraskning egentligen. Jag tycker att det finns en ganska tydlig Twitter-template på free hit-lag och mer tydligt än vad det brukar göra för free hit tycker jag. Men det är också ett tecken på att det kanske är ganska viktigt att gå på. Så här har jag i alla fall tänkt. Jag har liksom kollat på men vilka lag är det som spelar. Och vart bör skulle jag lägga fokus om jag hade haft ett free hit. Och ser ju direkt då. Men Burnley är det enda lag som har en double game week. Dessutom en helt okej. Först borta mot Crystal Palace på lördag och sen på tisdag så hemma mot Leicester. Så jag tror att de allra flesta i free hit kommer sitta med tre Burnley-gubbar. City har också en fin match borta mot Everton. Och sen har Spurs borta match mot Leeds. Så där kommer det också vara spelare från United hemma match mot Watford. Och sen så har vi lite sådana outsiders som Southampton hemma mot Norwich. Och vi har exempelvis ett Aston Villa som spelar borta mot Brighton och sådär. Så det finns lite spelare att välja på. Men liksom, ja, Burnleys dubbel, Spurs, och när jag säger Spurs så är det ju Kane, Son framförallt. Och så. Men om vi börjar bakifrån och kollar på målvaktssidan. Så tycker jag att det är ett självklart val att gå på den målvakt som har dubbelvecka i Pope. Och sen så går man på ja, med billigast möjligt. Vi har ett gäng målvakter som går för 3,9 i pris. Så bara välja en där. Behöver inte vara orolig för någon rotation på Pope. Tycker jag inte. Och eftersom det är 2 matcher dessutom. Så att ja, Pope har hållit 6-0 den här säsongen. Har tagit en del bonuspoäng. Ja, jag antar, Stefan, att vi inte behöver stanna upp på målvaktspositionen speciellt länge, va?
Nej, där är Pop självskriven för mig också.
Går man på försvaret, jag har valt att ställa upp det med en trebackslinje. Jag tror att det kommer vara det absolut vanligaste. Cancelo tycker jag är ganska lätt att låsa in här. Jag tror att City kommer spela med bästa lag. Men vi får väl se lite när vi liksom kommer närmare helgen och har presskonferenser och såna saker. Men de har kuppspel mot, är det Petersburg eller något sånt tror jag. Därefter. Så att jag tror att det där kan det rotera som någonstans. Cancelo, ja, men det blir ju en lite så här skyddsval som free hit. Han sitter ju i många lag som inte kör free hit också. 45% ägarandel, men jag tycker liksom inte man behöver tänka att man ska sticka ut på exakt varje position, utan bara att du drar free hit kommer göra att du har ett bättre lag än de du möter. Så Cancelo har jag gått på där. Sen tror jag att det kommer vara väldigt vanligt att gå på en Burnley-back. Och för mig så är det liksom, jag valde ju Tarkovsky i förra veckan, nu har han covid, vi får se vad som händer där. Annars har jag en mittbackskollega i Ben Mi. Tarkovsky är väl lite bättre på bonuspoängssidan, så får vi klartecken där skulle man kunna gå på honom. Och har man tight på budget så kan man till och med gå ner på en Peters. Det skiljer ganska lite mellan de här Burnley-försvararna skulle jag säga. Men jag hade gått på dubbelt Burnley-försvar i Pope och en försvarare eftersom att jag inte tycker det finns supermycket intressant offensivt. Jag har ju hållit en offensiv plats så det tror jag att de flesta kan gissa vad det är, men vi väntar tills vi kommer dit. Sen den tredje försvarsplatsen tycker jag man kan hålla lite öppen. Man kan gå på ett United-val i Dalot kanske. Jag tycker han är ett tydligt första val på högerbacksplatsen just nu. Vi såg en Wan-Bissaka som inte var speciellt bra mot Leeds. Sen såklart finns det risk för rotation, tankar på Champions League här imorgon onsdag mot Atletico Madrid och sådär. Men priset 4,6, vilket gör att man kan lägga liksom pengar på annat håll. Så Dalot tycker jag är ett bra val, och just i det här laget så har jag valt att ta ut honom. Men man skulle lika gärna kunna gå på en Livramento där i Southampton som ska möta Norwich. Tycker jag är en väldigt bra match. Norwich är inte speciellt bra offensivt och dessutom så kan Livramento leverera poäng framåt. Så att Livramento skulle man kunna välja att spela före Dalot. Men jag tycker att det är ganska intressant att liksom, ja, oavsett om man väljer att gå på en United-försvarare, att ha typ Livramento som en bänkspelare. För att om man nu attackerar med triple city till exempel, skulle det kunna bli så att det blir någon rotation och att man inte går på liksom den absolut billigaste bänken med icke-startspelare. Jag hade försökt få i alla fall två startspelare på bänken. Men ja, Cancelo, en Burnley-back då, och Dalot har jag i försvaret. Har du någon syn på det här eller saknar du något namn som du tycker bör nämnas här?
Nej, men jag tycker som sagt jag inte kikar jättemycket på det, men det är ju absolut vettiga namn. Sen jag, det är lite hur man gör med Dalot versus Livramento. Jag tycker jag såg bara att Livramento låg högst upp i expected goals här i Game Week 26. Mm. Och vi vet ju att han var jäkligt bra i början av säsongen. Mm. Så den matchen lockar lite grann, samtidigt som jag inte litar fullt ut på United. Så ja, jag vet, men båda är intressanta och båda ska vara med i truppen tror jag.
Mm. Man kan även säga det att det som kan vara värt att lyfta här är att man skulle kunna gå på en Laporte och dubbla upp City-försvaret. Nu har jag valt att gå på dubbel City-offensiv mot Everton för jag gillar verkligen att attackera det på det sättet. Och det skulle jag säga är någonting som jag tror särskiljer ens lag ganska mycket mot icke-free hit-lag också, för att där tror jag att de som sitter med triple city, ja, men de sitter förmodligen med typ Cancelo, Laporte eller liksom dubbelt försvar snarare än dubbel offensiv. Men jag tycker inte att det är fel att gå på Laporte, det finns ju flera intressanta mittfältsnamn, men jag i det här valet så har jag valt att gå så, men jag tycker det är värt att nämna i alla fall att jag tycker att det är vettigt och jag tycker inte att det är fel att gå på på ett dubbelt City-försvar mot Everton. Kliver vi upp på mittfältet så den första att nämna tycker jag ska vara en sån. De ska möta Leeds och vi såg vad United gjorde mot dem. Jag tror att det är också en sån match som passar sån. Riktigt svagt Leeds. Sån har gjort 9 mål, 7 assist den här säsongen i ligan. Formen är jättebra. Det är en match senaste 9 som han inte gjort någon offensiv return. I ett free hit så är Son en av de absolut första spelarna man tar ut. Och liksom bara få liksom försöka gräva sig ner i liksom statistik och sådana saker. Så Son brukar utgå från vänsterkanten. Och du som pratar om Robertson hoppas att han ska kunna leverera mot Leeds nu här i 26ans andra match. Det är att liksom från vänsterflanken mot Leeds, kollar man liksom bakåt från Game Week 18 så har vi liksom sett, ja, men det är offensiva returns varje Game Week. Och ja, men här i Game Week 26 till exempel så Sancho 2 assist, Elanga 1 mål. Kollar man Game Week 24, nu tar jag liksom de stora, då gjorde Coutinho 2 assist och 1 mål. Ramsey gjorde 2 mål också i den matchen från det hållet. Game Week 20 för Arsenal, Stefan, gjorde Martinelli 2 mål mot dem. Game Week 19 mot City, Foden 1+1, Grealish 1 mål. Så de har släppt mycket där och de är svaga. Tycker att det är värt att lyfta att Leeds verkligen saknar Calvin Phillips som förmodligen inte kommer vara tillbaka här. Fick en ny skada på Koch i matchen mot United. de har liksom defensiva problem, och jag tror att ja, Son kommer bara njuta av det. Så det är en av de första jag hade tryckt in. En som jag också hade tryckt in väldigt tidigt är Riyad Mahrez, som visar väldigt fin form och skulle säga liksom den första City-offensivgubben jag hade gått på. Tar straffar, och nu verkar han liksom bara lägga upp dem i krysset varje gång han får chans att dra straffarna. Men även när Mahrez spelar så är han liksom, ja, men jättebra poängspelare. Och jag håller han före spelare som Kevin De Bruyne, Sterling, Foden i den här matchen i alla fall. Så just i det här fallet så har jag valt att dubbla upp City-offensiven med Sterling. Och jag tycker Sterling också har känts het här på senare tid. En fin spelare som sitter i väldigt få lag också. Ja, jag gillar liksom Mahrez Sterling-valet i ett free hit-lag. Lägger inte så mycket mer liksom snack på Sterling där. Och det är såklart inte fel att gå på Mahrez Foden eller liksom Foden De Bruyne, liksom hur man lägger upp det. Jag tycker även att man ska ha en United mittfältare, och där är det liksom svårt om man ska gå på en Bruno eller en Jadon Sancho. Jag tycker att Jadon Sancho har sett väldigt, väldigt fin ut och kanske fått lite för lite utdelning på senare tid. Skulle kunna vara en match här då det bara lossnar. Så just i det här free hit-laget så har jag valt att gå på en Jadon Sancho före Bruno Fernandes. Sen så där är det liksom, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror att både Sancho och Fernandes startar den här matchen. Vem som tar mest poäng, oklart. Men jag ser att liksom Sancho mycket väl kan outscora Bruno. Och då har vi ju ett fyrmanna mitt fält. Ska man kolla liksom på så här, vilka alternativa spelare skulle man kunna kika mot? Ja visst, man skulle kunna kika mot en Coutinho i Aston Villa eller en James Ward-Prowse i Southampton. Men jag är ändå liksom inte riktigt fast i någon av dem. Ska man gå på en liksom, vill ha en bänk mittfältare, då tycker jag liksom Jacob Ramsey i Aston Villa är hur bra som helst. Billig, säker startplats och så. Men ja, det är mittfältet, Stefan. Hur tänker du kring City-mittfältet om vi börjar där?
Ja, jag får ju genast flashbacks till mitt förra free hit när jag bytte ut Saka som jag hade i laget och plockade in Martinelli. Och Saka, om jag inte minns fel, tog 16 pinnar och Martinelli blanka. Så det har jag flashback till. Och jag sa ju att jag inte skulle göra samma grej igen. Men jag är ju bra sugen på det. Jag sitter med Foden. Jag tycker han har inte gjort tillräckligt. Jag tycker Mahrez och Sterling ser bättre ut. Bara för det så kommer ju typ Foden göra 2+1 i den här matchen. Men ingen minns väl en fegis. Jag kommer nog göra så. Sen kommer jag väl vara jävligt förbannad när det blir fel igen.
No.
Men annars så tycker det ser bra ut. Jag kikar nog eventuellt mot ett femman av mitt fält.
Intressant. Vad av de här spelarna är det liksom, vad är det för femman av mitt fält du kikar på? Jag antar att Son är lika given för dig.
Ja, nej, jag har samma gubbar, men jag vill nog trycka in Bruno och Sancho.
Okej, okay, ja. Intressant att se hur du ska få ihop den ekonomin.
Om du ska... Nej, det har jag inte kikat på alls.
Jag hör namn som Son, Mahrez, Sterling, Bruno, Sancho. Det är ett ganska dyrt mittfält.
Ja.
Det blir tufft att kanske få in en Cancelo i det. Och jag gissar, när vi ska gå till forwardsidan, att en Harry Kane bör vara med i ditt bygge också.
Ja, men så är det.
Ja, och då tror jag inte att du har lagvärde för det, om jag ska vara helt ärlig. Det är lite så jag tänker på det. Kollar man på det rimligt. Jag har inget problem att liksom dubbla upp United mittfältet. Men jag dubblar hellre upp City mittfältet. Och ett alternativ hade varit att dubbla Fernandes Sancho. Och så välja en av City mittfältarna och så gå dubbelt City försvar. Det skulle kunna gå. Men Ja, så här har jag kikat på det i alla fall. Går vi vidare på forwardslinjen så har jag redan avslöjat Kane. Han åkte in lika fort som en sån. Han såg bra ut här. Vi hade statistik genomgång. Han har sett bra ut här på senare tid. Så Kane mot Leeds, absolut. Han tycker jag är en självklar spelare. Också en spelare som inte sitter i så många icke-free hit-lag. Och ganska svår att komma till. Så att Kane här, han har gjort 3 mål och en assist senaste 5 matcherna och det kunde ha varit mer. Jag tycker även Wout Weghorst är liksom den tredje Burnley-spelaren man har. Jag skulle säga att det är den andra Burnley-spelaren man har, för man har Pope i mål och sen tar man Weghorst. Och sen är liksom, ja visst, Fredrik bytte in Kone förra veckan. Jag lockas inte av Kone som att ta upp en av de attraktiva mittfältsplatserna. Så att jag tycker att en Burnley-försvarare är liksom mer av intresse. Weghorst, jätteintressant. 2 assist och 1 mål på 2 matcher här i ligan hittills. Vi får såklart se vad som händer här i andra matchen i Game Week 26. Om det blir någon skada eller sådär. Men annars känns det given. Och sen som tredje gubbe tycker jag Brosch är jättebra alternativ. Man kan alltså plocka in Brosch som ska möta Norwich hemma på St. Mary's. Jag tycker att det är en bra gubbe att gå på. Dessutom billig för att få ihop den här budgeten som jag är inne på. Som jag tror att du kommer få svårt för när du bara droppar namn. Han har gjort 6 mål, 1 assist den här säsongen. Och liksom, det är bra värde i honom. Så att, det är liksom min anfallslina. Vad säger du om anfallarna?
Ja, nej, men jag inser ju här att jag sitter och pillar lite. Att det är svårt att få upp pengar för det där laget som jag pratade om. Så det kanske blir en 3-4-3 alternativt att man får offra någon av de där mittfältarna. Det är väl lite hur man ser på Brosch versus Ward-Prowse eller någon liknande som man troligtvis skulle ha råd att få in.
Mm. Precis, ja, men så skulle man skulle kunna bänka Brosch och ha en mittfältare. Och nu så har vi James Ward-Prowse. Är något som jag skulle kunna tänka mig på att gå, eller jag skulle verkligen vilja attackera Spurs-matchen ännu mer mot Leeds. Men jag är inte det minsta sugen att gå liksom försvarsmässigt, för jag kan absolut se att Leeds får in en kasse men släpper 4-5. Och Kulusevski såg fin ut här, men det är liksom och gå in och chansa där, får vi liksom starten. Det är annars en typisk gubbe som kommer komma in och få minuter. Så jag vet inte riktigt om jag vågar det. Men jag har sett att hans namn har fladdrat förbi en del free hit-lag. Man skulle kunna ta liksom en femte mittfältsplats. Och då liksom starta en Brosch alltså som etta på bänken. Och gå liksom en 3-5-2. Det är ett alternativ. Också ska man säga. Det skulle även gå, jag liksom bara satt och kika på det, för de som vill gå i tungt anfall. Det skulle vara att trycka in en Cristiano Ronaldo på topp istället för Brosch. Men då får man gå med ett treman om ett fält. Säg att man går på typ Son, Mare, Sancho. Så att Sterling får bli liksom en, ja, jag vet inte, Moder eller i den prisklassen i Brighton istället på bänken. Gillar väl inte det. Alltså jag gillar mer att gå på mittfältsalternativen. Och liksom de här United-mittfältarna håller jag liksom ungefär som lika bra val som Ronaldo där på topp också. Och litar inte på United på samma sätt som jag litar på Spurs och City i de matcher som de har med Everton och Leeds. Så ja, nej, men det är väl ungefär där jag står i. Jag ska inte dra free hit, men det är också det här free hit-laget som jag har sett exakt liksom överallt över Twitter. Det är Pope i kassen, det är Cancelo och en Burnley back, och sen så är det typ Dalot eller Livramento. Sen så är det Sterling, Mahrez kan vara liksom De Bruyne och Foden också såklart, men absolut sån. Och sen så är det Sancho eller Bruno, och det beror lite på vad man har för plånbok och vem man tror på. Och sen så den här anfallslinan är också extremt vanlig med Kane, Weghorst, Brosch. Så ja, och det jag skulle vilja säga är också, som jag sa, att liksom tänka lite på att ha, ändå ha en spelande bänk. Att det lockas ju att bara liksom trycka in alla pengar i startelvan. Och jag vill säga att man har liksom råd att ändå, ja, men ha en Dalot eller en Livramento på etta på bänken. Man har Ramsey i Villa två på bänken. Ja, det är svårt att se att du inte ska få ihop det. Vi har fått en lyssnarfråga från Gustav Eriksson som undrar hur han ska tänka just med bänken när han drar free agent så billigt som möjligt. Eller borde jag tänka på att ha en spelande bänk? Och där är det väl egentligen rådet att, ja, men vad har du för startelva? Hur liksom trygg är du med att exakt kunna gissa vilka 11 spelare Pep ställer upp med? För jag tror att de flesta går med Triple City till exempel. Håller du med mig där, Stefan, att det bör inte vara omöjligt att liksom få en bänk med Ramsey och Livramento typ?
Nej, det känns ju som att det är bara dumt att spara in på de där sista. Samtidigt så tror jag att rotationsrisken är väldigt liten med tanke på att City inte spelar någonting på en vecka här. Och som du nämner har liksom lätt match i FA-cupen. Samma med Spurs, de har också ingen match här i Europa. Det är väl United då, så där man skulle kunna få någonting. Men sen kan det ju hända saker som du bytte in Tarkowski. Han var helt borta med covid. Jag vet inte vad Trent var någonstans, men han var ju inte med i truppen för Liverpool här i helgen. Så det kan ju hända saker som man inte får reda på innan deadline.
Jag bara kollar på mitt eget bygge när jag satte ihop det här free-it-laget. Jag tror jag gjorde det igår. Kan ha gjort en del värdeändringar och så här. Men då med det laget, och då har jag en bänk med, ja, jag väljer att spela Dalot. Så jag har McGovern i målen 3,9. Och sen så har jag Livramento, Ramsey och Amartey på bänken. Då har jag 1,1 över i banken. Så jag tror att de allra flesta skulle ha råd med typ ett sånt här lag ändå. Så tänker jag kopplat till free hit, och jag är inte ensam om det. Det man ska säga är att jag har sett en del som är lite så här negativa, att ja, vad tråkigt, det ser ut som att alla som drar free hit kommer ha exakt samma lag. Och det kommer nog vara väldigt likt. Men det är ju liksom en differential i sig att bara dra free hit. Så att jag tycker inte att man ska börja liksom försöka vända ut och in på sig själv för att man ska vara smartare än alla andra som väljer att dra free hit. Håller du med mig i det, Stefan, eller tycker du att man liksom ska försöka hitta liksom ännu mer och kunna skruva, till exempel att Cancelo, han har många som inte kör free hit, jag går på en annan City-försvarare, eller liksom sådana här saker, att liksom försöka hitta mer differentials?
Nej, det tycker jag inte. Alltså, jag tycker det är jobbigt att byta ut spelare som skulle kunna ta mycket poäng som man hade i sitt originallag. Men om det finns bra case för att göra det, så ska man ju såklart göra det. Men Cancelo och Foden är ju sådana gubbar som skulle kunna straffa en rejält. Liksom. Så den är lite jobbig, jag som har varit med om det tidigare i säsongen, att man, så står man där med liksom 15 pinnar mindre, då är det inte så kul. Men annars så, ja, det är ju, alltså så här, det är ju en differential att dra free hit som du säger. Så att byt in de man tror på mest, helt enkelt.
Sen så är det ju en spelare som jag inte har nämnt alls här. Det är ju en Jared Bowen som har kanske varit ligans hetaste spelare. Gjorde inget poäng nu i 26an, men skulle ju absolut kunna göra. Samtidigt möter han Wolves som är ganska liksom bra defensiva. Jag har svårt att liksom hitta plats för honom i ett free hit-lag. Så att, ja, därför har han liksom inte riktigt kommit med här. Men det är en spelare som kan göra mål mot vilket lag som helst. Vi har sett hans form verkligen.
Ja, nej, jag håller med där. Men jag är också där är jag nog beredd och gamla lite på att han inte gör det. Men så, ja, det är West Ham. Jag skulle säga West Ham är väl favoriter på grund av att det är hemmaplan. Men Wolves är bra, så att jag tror inte att det blir någon målfest i alla fall.
Det låter som att vi är ganska överens, och jag hade blivit förvånad om du hade liksom tyckt att det var helt uppåt väggen. Och som sagt, det är ganska liksom enade röster kring de här free hit-byggena om man kollar runt på Twitter. Men det behöver absolut inte vara något negativt. Stefan, om man blickar framåt här då. Vi fick ju massa matcher här, 28-29 som trycktes in. Och det skulle kunna komma fler matcher också. eller i alla fall en till. Hur har du kikat lite på hur man kan navigera det bäst här framåt?
Ja, men det har jag ju såklart, med tanke på att jag har försökt navigera det själv. Men det är framförallt om man vill då lösa 28, 29 och 30, och då är det framförallt 30 som är problemet. Och i 30 så vet vi att det är 3 stycken matcher, 6 lag som har match, och så kan det bli fler beroende på hur FA-cupen går. Och den fjärde matchen som ryktas skulle kunna vara aktuell är ju Southampton Burnley. Men de matcherna som spelas är ju Leeds hemma mot Wolverhampton, det är Villa hemma mot Arsenal, och den sista matchen är väl
Leicester-Brentford.
Ja, exakt. Leicester hemma mot Brentford. Så det är de lagen som liksom så här jag utgår ifrån, och så kikar jag på vad de här lagen då har för matcher i Game Week 28 och 29. Och då är det ju rätt lätt att direkt kolla mot Wolverhampton som har en jättefin dubbel i 28, följt av Everton i 29 och så Leeds hemma i 30. Dessutom har man Aston Villa hemma i 31, så att det gillar jag också. Att det är liksom, man kan följa upp det med en match i 31 där man inte får panik efter de här 3 veckorna. Så Wolves hade jag ju kollat på liksom, ja, en upptrippling eventuellt. Men annars Jimenez och en back är väl liksom det lätta valet, med tanke på att det finns inte jättemånga anfallare att välja på, tycker jag, just nu. Så lite så har jag resonerat, men jag ser absolut att man kan dubbla upp deras försvarsspel, eventuellt med en Sa i kassen, men där håller jag väl ändå Ramsdale högre med tanke på att han har fler uppskjutna matcher. Kikar vi vidare, så jag var lite orolig. Ett byte jag satt och funderade på var om jag skulle plocka in Rafinha här inför 26an. Jag var dock orolig med att han hade blivit utbytt i minut 45 omgången innan. Och den oron var ju befogad, för att han började ju på bänken. Men samtidigt kom han in och gjorde mål mot United. Så jag tror ju att han är tillbaka. Vi får ju lite mer info om det nu när han ska möta. Han har ju 2 matcher till innan Game Week 28 startar igång. Men det är ju en spelare som jag absolut kikar mot om han är tillbaka i Leeds. I övrigt så känner jag väl inte, det är han som jag tycker är intressant i Leeds. Och om han inte har en plats, då tycker jag inte Leeds är intressant trots match. Arsenal däremot är ju intressant. Saka ett alternativ. Nu tror jag att det kan bli lite så, för att Smith Rowe var bra mot Brentford. Jag tyckte Arsenal spelade bra, de kontrollerar matchen, det borde blivit fler mål. Men som sagt, jag är inte helt säker på att Martinelli tar tillbaka sin plats direkt där. Därav så tycker jag väl att Saka är det säkraste alternativet på Arsenals mittfält, följt utav Ødegaard som fortsätter spela bra. Lacazette är ett alternativ, dock så liksom dyrare än Jimenez. Jag ser inte riktigt varför man skulle gå på honom. Men Ramsdale given i kassen för mig, och man kan även plocka in en White som gör ett bra jobb för den pengen man betalar för honom, tycker jag. Dubbel i 29 dock mot Leicester och Liverpool då, så ingen jättebra dubbel, men 2 matcher ändå. Yes, och sen om man kollar i övrigt så är det väl Leicester, men jag vet inte, det är ju lite svårare att hitta rätt spelare där skulle jag säga. Vi har haft en hel del spelare borta och så, men om nu Maddison kan visa sig vara hel så tycker jag att han är intressant. Annars kan man ju köra taktiken och kasta in både Schmeichel och Ramsdale som målvakter och hoppas på att man får riktigt många dubbelveckor om man tänker långsiktigt på de två. För Leicester är det laget som förutom Arsenal har flest uppskjutna matcher som ska placeras ut här. Men annars tycker jag att det är svårt att hitta någon gubbe därifrån, och det är väl samma sak med Brentford lite grann, att det är lite knivigt att hitta en spelare. Men det sista laget som jag kikar mot är ju då Aston Villa med dubbel i 28, och sen dock lite knivigare spelschema efter det. Men just den där dubben gör ju att jag tycker att Digné och Coutinho känns intressanta nu när, ja men vi vet inte riktigt med forwardsplatsen, Ings och Watkins där, ingen visar form, vem kommer att hålla den platsen på sikt. Jag tycker att Coutinho och Digné känns bättre och det går väl att gå på cash också. Så jag tänker att Digné borde kunna plocka lite pinna med lite fasta situationer och inlägg och sådana saker. Och en tredje gubbe från Villa hade nog varit en billig Ramsey för mig.
Ja, alltså jag är ju till och med inne på att liksom Ramsey skulle kunna vara en spelare man går på före en Coutinho kopplat till prislappen. Du pratar liksom att spelschemat blir tuffare. Att han är ganska enkel att sätta på bänk och man behöver inte liksom offra något byte sen efter Game Week 30. Om man nu drar ett wildcard i 28 till exempel, det kommer vi vara fokus på och prata liksom, efter 27 har varit såklart. Så nästa podd kommer vi prata mer liksom, wildcard så i 28. Men att det är en fin spelare att sen inte behöva tänka på att man behöver byta ut. Man kan lätt spela honom i Game Week 30 som, då man kommer behöva använda liksom, sina spelande spelare om man inte drar ett free hit. Men jag tror många liksom kollar mot att försöka klara 30 utan free hit. För att free hit liksom lockar inte jättemycket den gameweeken. Vi får såklart se vad det blir för matcher. Det kommer vi veta innan 28:ans deadline. Så det är ju liksom den stora fördelen. Men annars gillar jag verkligen att gå på Ramsey och gå riktigt billigt. Jag skulle liksom kunna tänka mig att gå liksom cashing ner Ramsey. Om liksom behöver hålla igen budgeten lite för att kunna nyttja liksom, och attackera hårdare på annat håll. Så ja, men det gillar jag. Jag gillar det du är inne på med Wolves och liksom fylla på där. Och just också kopplat till att om man då drar wildcard att kunna se om även efter Game Week 30 att det finns några bra matcher. Du nämner att de har Villa i 31, ja, de har Newcastle i 32. Så att liksom, ja, man har några matcher efter som också är okej. Okay. Så ja, men så är det. Och jag tror ju att det kommer bli väldigt intressant. Folk har valt olika vägar här nu med wildcard i 26an. Vissa kollar på wildcard i 28an. Andra kollar på om man kan köra något dead end till Game Week 30 och så dra wildcard typ till 31 eller något sånt. Eller liksom spara det ännu längre. Så vi ser lite olika alternativ. De som drog wildcard i 26 till exempel. Många av dem sitter kvar med sitt triple captain. Ja, 28-29 där är det stora dubblar. Vi vet bland annat då att Liverpool har dubbel igen. Om man vill sätta dem på Mohamed Salah i Game Week 29. Nu är det i 26 när det med dubbla hemmamatcher. Här är dubbla bortamatcher mot Brighton och Arsenal. Men Salah är Salah. Jag tror att det kommer dras en del triple captains där. Det kommer hända en hel del i alla fall nu här de här kommande gameweeksen. Jag gissar att du håller med mig där, Stefan.
Ja, absolut. Och jag tycker inte man behöver ha fullt lag i Game Week 30. Även om man blickar på att man ska lösa det utan chip, så 9 spelare är gångbart. För att du liksom trycka in så många spelare du vill från de här lagen som jag nämnde, det tror jag inte man gynnas av långsiktigt. Nej. De spelarna som som inte spelar Game Week 30 som jag hade fokuserat på. Det är ju, ja, men det är ju Liverpool med liksom en till dubbel. Och sen är det ju då om man kan hitta någon Chelsea-spelare som visar form. Men där har det ju sett lite svårt ut. Det är ytterbackarna som han gärna vill åt. Men jag har inte sett någon Reece James tillbaka än. I övrigt så är det väl Ziyech i offensiven som visar bäst form. Men det är svårare att lita på att man får någon liksom, ja, men någon som spelar hela tiden i Chelsea, känns det som. Men de två lagen har ju, alltså Chelsea har ett jättefint spelschema och Liverpool är ju Liverpool och har dubbel omgång. Så att de två lagen hade jag väl fokat på. Samtidigt hade jag nog inte velat släppt en Cancelo till exempel.
Nej, det har ju pratats väldigt mycket om att Chelsea har möjlighet att trycka in en match i Game Week 28 och eftersom att de är kvar i liksom Champions League och de är kvar i kupperna och sådär, att verkligen att de behöver nyttja möjligheterna till när det finns lediga liksom speldatum. Så det ryktas väldigt mycket om att Chelsea kommer få en dubbel i 28. Det skulle kunna vara Arsenal. I så fall skulle alltså Arsenal ha dubbel nu i 26an, dubbel i 28an, dubbel i 29an och spela 30. Men det skulle även kunna vara Chelsea Norwich, tror jag. Finns alternativ som skulle kunna gå in där, och jag tror även Chelsea Leicester skulle kunna gå in. Så att ja, man får vänta och se lite när vi får info om det här. Men det finns absolut intressanta spelare. Och du nämnde ju det att om man försöker även ha någon tanke på Game Week 30, att när vi vet exakt hur den ser ut, då nämnde du att det kan mycket väl vara så att Southampton och Burnley har match i 30. Och då tycker jag att det ändå är värt att nämna en Brocha som är en billig möjliggörare. Inga dubblar här i 28-29, men det är Villa i 28, det är Watford i 29, det är Burnley i 30. Sen har han Leeds i 31. Där sitter man liksom ganska bra, tycker jag, och liksom en billig spelare som man inte behöver spela jämnt.
De har väl dubbel i 28 med Villa Newcastle, så här 15.
Ja, det har de. Det har du helt rätt i. Och där har du ju ett till lag som inte har match i 30 då. Men Newcastle är ju ett av de lagen som har... Det är väl det enda laget, tror jag, som har dubbel både i 28 och 29 just nu. Innan Arsenal då eventuellt skulle kunna komma in. Och helt okej dubblar. Det är Brighton som har 15 i 28. Det är Chelsea Everton i 29. En Saint-Maximin. Jag tycker liksom att...
Tyvärr så är han är ju tyvärr skadad nu sen Maximen. Han är borta i 3 veckor, ja, jag tror det. Så det, och ja, i övrigt så har det är inte jättemånga som har imponerat offensivt där. Jag vet inte, Fraser har ju spelat mer, men ja, jag tycker att det var Saint Maximin som var intressant med dubbla dubblar. Deras försvarsspel, ja, jag vet inte. Det är liksom, det är 3 av 4 matcher på bortaplan.
Eller Chelsea att, borta också.
Ja, exakt.
Det är svår att argumentera för. Det är Chris Wood som ska in.
Ja, exakt, men han har inte gjort mål. Jag vet inte hur länge. Så nej, det är lite svårt det.
Ja, det är lite stökigt. Där får man väl bara hålla lite koll då. Tycker ju Newcastle ändå har sett bättre ut här. Det är bara lurigt vart man ska vända sig. Bra, med det så tycker jag egentligen att vi går över till en kaptensdiskussion. Vi kommer ju såklart återkomma till 28 och 29, och som sagt, nästa avsnitt är rätt säker på. Vi ska kolla lite närmare på wildcard-byggen för Game Week 28 som många kollar på. Jag har flaggat upp att jag kollar på det då. Fredrik har också pratat om det, så att ja, det kommer att behandlas. Men vi ska ha en kaptensdiskussion för Game Week 27 och först och främst konstaterar vi att det är fredags deadline, missa inte det. Deadline 19.30, eftersom att Southampton och Norwich sparkade igång 21.00. Southampton Norwich, Broja i all ära, men där sitter inga bindlar. Den stora frågan är ju, är det självklart att sätta det på en double game week, även om laget heter Burnley, i antingen en Weghorst eller en gå på målvaktskaptenen i Pope, eller liksom... För mig då, det är två matcher jag kollar mot. Det är Spurs match borta mot Leeds. Och sen så är det Citys borta match mot Everton. Men det är Spurs-gubbarna i Kane-Son som jag kanske framförallt vill ställa mot Burnley-spelarna. Och Stefan, vi fick en hel del liksom frågor om det här även liksom efter Watfords dubbel. När folk bindlade King och Dennis. Och liksom, måste man säga... Alltså, ska man verkligen sätta den på en dubbelspelare? Då hade ju Watford en väldigt fin dubbel. Och det fanns ingen liksom single game week som hade i närheten av den här potentialen som till exempel Son och Kane har. Men hur resonerar du här? Vem håller du som den bästa kaptenen?
Jag har ju svårt att lita på Burnley, så är det ju. Jag vet att Weghorst gjorde massa pinnar här nu, men jag ser ju samtidigt att hans expected goal här var på 0,07. Så att det var ju inte så att han hade fantastiskt många lägen. Ja, jag vet, jag tycker det är svårt. Som du var inne på, så tyckte jag att när Watford hade dubbel där, då tyckte jag dels att det fanns sämre alternativ, andra alternativ att bindla. Och sen tyckte jag att Watfords dubbel såg bättre ut än vad Burnleys dubbel gör. Så jag är nog inne på, det blir Spurs eller City för mig. Och där är jag inte heller helt bestämd. Jag gillar ju såklart att...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I Spurs, där vet man ju, det är Kane och Son. Alltså mycket svårt att se att det är andra spelare som liksom ska göra mycket poäng om Spurs lyckas vinna den matchen. Men det jag gillar med City är att de åkte på en torsk här senast och nu ska möta ett helt håglöst Everton. Och inte spelat på en vecka, de kommer köra över Everton, känner jag. Och där jag litar ju mer på att City vinner stort än vad jag faktiskt gör på Spurs. Nu vann ju Spurs mot City, men de brukar ju kunna skrälla till det mot just City. Och det var ju tre raka torsk innan det. Jag litar inte fullt ut på Spurs, det gör jag inte. Men jag tycker att det är bra kaptensalternativ. Men jag tycker det är ett jättesvårt val om man ska välja. Och då är det nog Mahrez som ligger högst för mig i City.
Ja, för mig, jag är ju så här dubbelskadad. Det finns ju inget rätt eller fel här. Men jag tycker Vegas har visat väldigt fin form. Vi får se vad som händer nu i den här matchen. Jag hör vad du säger med expected siffrorna. Såg ändå matchen och liksom satt och glädjades en hel del som jag hade bytt in honom. Tycker att han liksom är inblandad i väldigt mycket av Burnley spel och allting går via honom. Han är liksom den ganska normala, ganska självklart då liksom den solklara uppspelspunkten, och sen så släpper han vidare och sen så fyller han på in. Skulle kunna vara straffskytt. Det är ju Wood som har tagit straffarna innan och han har delat dem lite med Barnes, och Barnes spelar ju inte heller. Vegas har tagit en del straffar innan i tidigare klubbar. Till och med liksom så här att jag har sett målvakter i dubblar som tar väldigt mycket poäng sätta binder på Pope. Men ja, jag tycker det är lurigt. Jag kommer inte dra free hit, så jag kommer liksom inte sitta med alla de andra gubbarna. Men Son kommer jag ta in. Och han är nog den jag håller liksom högst. Du pratar om att du inte litar på Spurs. Jag såg ju som sagt Leeds mot United. Och jag tänkte direkt så här, vad ska liksom Liverpool göra med det här Leeds? Det kommer bli åka av verkligen. Och lite samma med Spurs. Du sa liksom att Spurs spel har passat ganska bra att möta City. Jag tror att Spurs spel passar ganska bra att möta Leeds också. Och kollar man på de här siffrorna så var jag inne på att vara liksom de vänstervingarna har gjort för poäng mot just Leeds. Alltså det är riktigt jobbiga siffror liksom. Sen Game Week 18 så har liksom vänstervingen alltid fått en offensiv return mot Leeds. Och i många fall så är det mer än en return. Och i vissa fall, ja, men som Villa som då har fem returns från sin vänsterkant. Så jag väger Son mot Weghorst. Och just nu i busslaget så sitter binden på Weghorst. Men Ja, får se vart det landar.
Ja, och där hade jag valt Son ute mellan de två. Så, men ja, nej, men det är ju såklart att det är alltid skönt att sätta den på en dubbelspelare, för då har man ju alltid en match till om det skiter sig i första.
Ja, och sen så sitter man efteråt och liksom förbannar sig hur man kunde gå i fällan på att liksom spela Burnley offensiv före liksom, ja, men Spurs och City som ska möta ihåliga försvar.
Ja.
Och så kan det mycket väl vara. Jag blir förvånad om Leeds inte släpper 3 mot Spurs. Och om de släpper 3 mot Spurs samtidigt, så tror jag ju att Son, både, nu pratar jag Son, Kane ska också nämnas här såklart. Jag tycker båda de är liksom klockrena alternativ. Jag håller nog Son snäppet före Kane ändå i en kaptensdiskussion.
Ja, men just den här matchen så är jag nog beredd att hålla med. Men annars tycker jag nog att Kane har sett bättre ut överlag här på slutet. Men med tanke på all den här statistiken som finns mot just Leeds, så är väl Son ett bra shout.
Det skiljer ju väldigt, väldigt lite mellan dem, för att det är ju liksom ofta så att det är Son som assar eller Kane som assar. Alltså de spelar ju fram varandra. Jag håller med dig. Kane har sett riktigt bra ut, men just matchupen här känns lite för bra. Får se om jag får kalla fötter för stora Weghorst. Ja, vi ska gå in i lyssnafrågorna, och Fredrik Fide Andersson hör av sig. Går väldigt bra, för han har en overall rank på runt 300, har ett free hit kvar och ett wildcard, och hans lag för Game Week 27 blir rätt okej om man tar typ -4 eller kanske till och med -8. Sitter utan Kane, Bruno och sitter offensiven. Men han har Son, han har Cancelo, Diaz och sådär. Han har tänkt att ta wildcard i 31an. Och kunna använda free hitet liksom i någon av dubblarna därefter. Men börjar bli rädd nu för att många drar free hit här i 27an och att han kommer tappa. Och är det liksom värt att dra typ free hit 27, wildcard 28 för att boosta inför de kommande 4 omgångarna? Hur resonerar du, Stefan? Det är svårt det här, för att alltså, drar han dem nu, då sitter han utan chips. Han kommer ju tappa då i liksom, till exempel 33, 36 med absolut största sannolikhet. Samtidigt, att kunna dra ett wildcard lite tidigare, då har man nytta av det lite längre. Ja, hur väger man?
Nej, alltså nu är det ju från lag till lag, men jag tycker att det är ett jätteläge att dra wildcard i 28an, lösa 30 utan problem, och sen tycker, eller som jag tänkte i alla fall, jag hade ju inget chip då, men så jag tänkte var ändå att om man löser 30 och liksom kopplat till att jag ville dra free hit i 27an, var det jag tänkte komma till, var att från game week 30 då, när liksom, som är ett problem, fram till 36, så är det ändå många veckor och man vet vilka lag som har uppskjutna matcher, så att där kan man planera rätt på ett helt annat sätt än vad man kan nu liksom, när det bara kastas in massa matcher i 28 och 29, så liksom, handlingsutrymmet är så kort här, så att därav så tycker jag att, liksom, att wildcard är bra, och jag vågar betta på att ja, men, jag som han verkade ju sitta lite bättre inför 27an än vad jag gjorde. Jag hade ju ingen United-gubbe, ingen City-gubbe och ingen Burnley-gubbe. Så för mig var det rätt enkelt beslut att ja, men jag ska nog dra free hit. För att det kan kosta för mycket annars i 27an. Han får väl liksom känna lite vad han tycker. Men jag tycker att man kan lösa resten av säsongen utan chip vad det verkar. Och sen kanske man inte får ut det absolut maximala utav de här dubblarna som kommer sen, men det är rätt många veckor där man kan ha en bra plan för vilka man ska byta in.
Yes, vi har fått en hel del frågor kopplat till chips och många kopplat till wildcards. Vi ska som sagt prata wildcards i kommande poddar, men tycker att vi kan lyfta några frågor här. Bland annat Willem Blomqvist, han undrar vem man ska byta in för att attackera Game Week 27 när man sedan då planerar att dra ett wildcard i 28. Och det är ju lite där jag står. Och här är ju också sådär tråkigt svar att det är väldigt lagspecifikt och där man får kolla vad man ska byta ut. Men om man till exempel som jag har gått utan Sala fram till 26an, bytt in han i 26an. Då har man inget uppbyggt värde riktigt. Jag tycker det är ett perfekt läge att plocka ut han och gå på en sån. Det är ett liksom, för mig uppenbart läge att liksom attackera. Om man redan sitter med sån, ja, men då skulle man kunna göra Sala till vilken annan mittfältare man vill. Du skulle kunna välja att gå på någon av City-gubbarna i Sterling eller Mahrez. Du skulle kunna gå på en Jadon Sancho eller någonting sånt. Så att jag skulle lite kolla på vem det är jag skulle byta ut. För jag hade gärna bytt ut någon med liksom, som inte har match överhuvudtaget här. För att få ett bättre lag och kanske till och med kunna få en bänkspelare eller två. För att kunna fylla upp ett fullt lag om det skulle bli hända någonting. Så jag gillar ju Spurs-gubbarna. Det skulle kunna vara om man sitter med Ronaldo. Men Ronaldo har Watford hemma. Men det är om man vill liksom gå till Kane, om man redan sitter med sånt till exempel och sådär. Ja, det jag skulle tänka på om jag väljer att byta ut en Liverpool-gubbe till exempel. Salah är en sån som många har bytt ut och därför inte har så mycket uppbyggt värde. Trent däremot är en spelare som folk har suttit med sedan starten. Och där tappar man ju enormt mycket värde om man liksom ska ta ut han för att liksom plocka in en Burnley-försvarare. Ah, den vet jag liksom inte om jag hade tyckt varit värt det för att sen liksom plocka in Trent mycket dyrare veckan efter. Har du något att tillägga där, Stefan?
Nej, jag tycker man ska, det är framförallt Trent och Cancelo som jag tycker man ska vara väldigt rädd för att byta ut här, för att med tanke på just den värdesuppbyggnad man har i de två gubbarna.
Ja, och Cancelo kan jag inte se att man byter ut här inför 27an för att attackera den.
Nej. Eller?
Johan Lundell, han kollar på att liksom kasta om det lite. Han är sugen på att köra wildcard nu i 27 istället för Game Week 28. Han har inte jättebra matcher för sina spelare i Game Week 27. Och liksom en hel del lag som han är sugen på att plocka in spelare från har bra matcher redan nu. Till exempel Southampton, säger han. Vill gärna ha kvar sin free hit till vecka 30. Och så vill han att vi ska ta ut ett VC-lag till Game Week 7, vilket jag inte tänker göra. Och jag skulle verkligen avråda Johan till att dra ett wildcard här i 27an. För det han missar där, det är att han inte kommer kunna attackera Arsenal och Liverpool stenhårt. Och det tror jag man kommer vilja göra.
Ja, alltså, nej, jag tycker det är mycket bättre att dra i 28an. Så rent spontant. Mm. Och liksom få in massa dubbelspelare. Det är väl om man skulle kunna dra wildcard i 27 och få ihop ett bra bench boost i 28, men jag ser inte riktigt hur man skulle lösa det. Eftersom Liverpool och Arsenal inte spelar så hade det blivit gubbar därifrån som man vill ha sen.
Jag ser också att han drar wildcard nu i 27an. Då lär ju Sala vara med i det wildcard-laget. Så då liksom tar han upp rätt mycket av sin budget i Sala där. Och kan liksom inte attackera 27an på samma sätt som liksom i ett free hit-lag. Där vi ser att vi har en jättebra budget och liksom kunna liksom sprida ut pengarna. Utan Sala ska ju vara där. Trent ska vi vara där. Det är liksom bra spelare som kostar mycket. Som han kommer ha med. Som inte kommer spela i 27an. Och han kan max då ha. Kommer tre utspelare och en målvakt. Från de här lagen. Så typ Ramsdale och tre Liverpool-gubbar. För att få ihop fullt lag. Och då sitter han bara med Ramsdale. Som Arsenal-spelare. Som då eventuellt skulle kunna ha dubbel i 28. Och 29. Och match i 30. Jag gillar inte den tanken, Johan, men nu har inte jag hela ditt lag framför mig, så jag kan liksom inte säga att det är helt galet och jag vet inte riktigt hur du vill satsa på det, men jag hade liksom tänkt igenom det en gång till.
Och sen får man ju info efter 27an om hur 30, Game Week 30 blir,
ja.
så att de förutsättningarna får man inte heller med sig om man drar wildcard i 27an.
Nej. Anders Rubin däremot, han siktar på wildcard 28, men att inte freehitta 27 och undrar då liksom vem som är, ja, men precis, bästa pant för ersättare för Sala i den här omgången, City eller Son. Och jag säger ju Son där.
Ja, jag tycker att det är coin flip. Men de, jag tycker att Son känns nog som det mest stabila valet. Men jag ser också att liksom, både Sterling och Mahrez tror jag har bra chanser till poäng. Men Son är nog det säkra valet.
Mm. Ingen kommer ju vara chockad om Mahrez inleder bänk. Även fast jag tror att han kommer att starta.
Fast han inledde ju bänk nu här senast och de torska. Så nej, jag tror att han får chansen. Han var dessutom bra när han kom in, inte bara straffmålet, utan han hotade en hel del.
Jag tror jag vet svaret på det här, Stefan. Men Patrik Larsson, han undrar om vi tycker att det är värt att ta minus 12 för att få ihop 11 startande spelare här i Game Week 27. Och han nämner vilka spelare han ska plocka. Så det är bra spelare han kollar på att plocka in, och det är icke-spelande spelare han kollar på att plocka ut. Men sen så nämner han att han planerar att ta ett wildcard i Game Week 28.
Ja, nej, då känns det inte som speciellt långsiktigt. Alltså, det säger jag som drog minus 16. men det var ju liksom för att få in gubbar som jag ska använda i både 26an, 28an och 29an och 30. Så att jag tänkte att jag skulle känna igen det på sikt, alltså, och hade inte så mycket annat val. Men här så tror jag väl att försök hålla ner minusen till minus 8 i alla fall.
Ja, alltså smaka på namnen ändå. Han skulle alltså plocka ut Sala, Saka, Lacazette, Ramsdale och byta in Mahrez, Son, Weghorst och Pope.
Ja, det är bra gubbar.
Ja, men det är ju verkligen det. Det är ju, alla de nämnde vi ju i, liksom, som givna i ett free hit-lag.
Ja.
Men det ska tas igen, de där minuspoängen. Och som sagt, det är en grej om man gör som dig, att man, ja men, hade han inte planerat wildcard i 28, utan han redan dragit sitt andra wildcard, men då skulle jag, då vet jag inte om jag skulle förstå det, eftersom spelarna byter ut sådana man vill ha från 28. Men alltså, då kan man, om det är spelare man vill ha in och man ser man vill ha dem på lång sikt, ja, men då kan det finnas liksom case och ändå tänka att man kommer spara in de där poängen. Det han måste göra för att, liksom, för att det här ska gå ihop, det är att de här spelarna ska tok leverera just i Game Week 27, och där finns absolut möjligheten, men att alla de då ska tok leverera tveksamt. Jag hade inte gjort det. Jag hade kanske tagit minus 4, eventuellt minus 8, men nej, det blir för mycket det här.
Men det var spännande spelare han kollade på.
Ja, också. Absolut.
Så Minnesota kanske är rätt väg.
Robert Jonsson då undrar när det är bäst att dra wildcard med efterföljande bench boost. Sitter med ett bra lag som han är rätt nöjd med för tillfället?
Ja, det är svårt att svara på när vi inte vet hur det ser ut längre fram. Jag vet inte det går, hur det skulle se ut. Man skulle säkert kunna få upp ett rätt vettigt bench boost om man drar wildcard 28 för 29. Men en del singelspelare, troligtvis. Men till exempel om vi ser Rafinha tillbaka, då han sitter med Norwich hemma i 29, dubbel i 28. Vad finns det mer? Ja, men Arsenal och Liverpool är ju rätt lätta att byta in i 28, maxa upp. Så det finns ju en möjlighet.
Jag tror ju samtidigt, om man är rätt nöjd med sitt lag, sitter han nog förmodligen med Liverpool, ja, Arsenal och sådär. Det kan ju vara så att han kan dra en bench boost utan liksom att fokusera wildcardet på det. Alternativt att liksom kolla på att om man är nöjd med laget nu, det kommer vara liksom en väldigt stor dubbel i 36an. Så om man är väldigt nöjd med laget nu, ja men då bara sitt, spela här, använd dina byten och planera och klara av dubblarna här i 28, 29 och 30, liksom att lösa det. Och sen så attackera liksom slutet med ett sent wildcard om man nu är så nöjd med laget. Och dra bench boost i 36an, alternativt 33an, när vi vet lite hur de dubblarna kommer se ut också.
Ja, nej, men det kan ju bli magiskt att dra det senare om man kan lösa de här veckorna som är nu utan problem.
Fint. Tobias Johansson, värt att gå minus 4 för att ta in Son och Bruno när man ändå sitter med fullt lag för att sen ta wildcard i 28. Ut där i så fall Sala och Saka.
Alltså fullt lag och fullt lag. Det är klart att få in Son och Bruno för minus 4 tycker jag är intressant. För att till exempel om jag bara kollar på mitt eget lag, om jag skulle spela utan Freet. Ja, men då har jag liksom så här fyra gubbar som möts i Villa Brighton och en av dem är Watkins. Sen har jag två Watford-gubbar borta mot United. Så att det är skillnad på spelare och spelare. Jag hade absolut kunnat tänka mig att dra en minus 4 bara för att få in de riktiga poängspelarna.
Mm. Patrik Fagrell, han ställer Bruno mot Son. Han undrar om man ska behålla Bruno eller byta mot Son. Jag tänker så här att jag vet inte om jag hade liksom prioriterat det bytet kopplat liksom till om jag ska dra wildcard i 28. Däremot om man inte ska göra det så vill jag ju mycket hellre sitta med sån på lång sikt. Och då tycker jag absolut att det är ett bra läge att göra det bytet. För jag tycker att Sons match är bättre än Brunos här i 27an också. Sen så... ja, hur ser ens lag ut i övrigt? Vad för byten behöver man prioritera? Men Bruno till Son, ja absolut. Spar en del pengar. Son har bättre matcher på sikt. Har dubbel också här. Jag blandar ihop 28 och 29. Jag tror att det är 28 om man dubbel, va? Spurs.
29,
ja du ser. Så ja, det skulle väl jag säga.
Ja, jag tycker att det är ett läge. Men det är såklart, vi har inte alla förutsättningar där.
Nej. Svante Bornehag, du var inne på liksom att Leicester och Chelsea kan vara lag att attackera med. De är ganska svåra. Han skriver att han har planerat att göra Madison till Mason Mount. Men vela nu mellan det eller om man ska uppgradera eller byta ut en Diego Dalot. Vad hade ni gjort först och i Dalot-fallet i så fall till vem? Sen nämner han sig backlinjen med Trent Robertson, Cancelo och Luka Dean.
Ja, det är ju rätt dyr backlinje. Så att, ja, men en spelare som är intressant är Livramento. Dalot till Livramento skulle jag säga. Ja. Sen om man gör det nu eller om man gör det i 28 är väl en sak. Men Mount har ju varit borta en del och jag såg att nu när vi spelar in att han var satt på bänken hela matchen i Champions League. Mm. Så att han är inte matchfit än och samtidigt har Ziyech sett bra ut. Så att jag hade nog velat sett Mount tillbaka lite innan jag byter in honom.
Mm. Jag säger så. Om jag ska svara Svante där så vet jag inte om jag hade liksom prioriterat att byta ut Dalot här i 27an. Han var ju med i mitt free hit-lag och han hade ju dessutom Cancelo som också var med i free hit-laget och sen hade han Luka Ding. Så han har ju en trebackslinje där som spelar i 27an. Där jag tycker att två av de tre liksom är free hit-alternativ. Att uppgradera Dalot ser absolut inte som ett alternativ med den där backlinjen. Gå till Livramento, ja det skulle man kunna göra. Men jag vet inte om det hade varit ett prioriterat byte. Jag hade nog kollat liksom högre upp i plan vad jag liksom skulle vilja göra snarare. Max Andrén här, han kommer in på något som vi har pratat lite om i tidigare poddar. Stefan, jag vet att du har nämnt det. Samtidigt nämner du Cancelo nu. Han undrar om det är dags att liksom börja vinka hej då till City-tillgångarna. Samtidigt som man erkänner att det är liksom det bästa laget i ligan så har vi liksom rouletten som kommer slå ännu hårdare nu med Champions League och sen inga dubblar. Hur ser vi på City? Och han lägger även till kanske endast behålla Cancelo.
Cancelo, alltså, nu har inte jag sett hela matchen mot Spurs, eller inte alls mycket av matchen mot Spurs, men när jag satt och körde min live feed där så det stod ju Cancelo hela tiden. Han hade bollen hela tiden och skapade lägen och hade skott. Och han hade aldrig släppt. Och vadå bytt ut City? För att de har ju avgjort sin match i Champions League redan. De vann med, vad var det, 5-0 första mötet. De kommer om något var bara taggade nu när de åkte på en torsk. Och liksom ligan lever ju på allt högre grad så att de har inte råd att hålla på och vila massa spelare när Liverpool ändå sig 3 poäng bakom. Så jag tycker inte, och dessutom fina matcher, så jag tycker inte att det är läge att gå utan City.
det svänger snabbt, Stefan, för jag vet att du pratar om att men City, de överger man i alla fall nu för de har inga dubblar. Det här var typ 1-2 gameweeks sen.
Ja, nej, men det är framförallt Cancelo som, sen är det svårare. Jag sitter med Foden, han gör ju inte ett skit, så att där är man ju lite mer fundersam såklart. Och att det finns då spelare man kan ta in som har dubbelveckor som gör det såklart mer intressant i form av, jag säger att jag kan byta in Coutinho till exempel, eller ja, Ramsey, Rafinha. Det finns mycket alternativ på mitten där.
Mm. Ja, jag förstår Max fråga, och det är inte så att jag liksom kollar på att byta ut Cancelo. Samtidigt så jag håller inte alls som omöjligt att jag skulle kunna göra det här lite på sikt, kopplat till att det är mycket pengar i den där backlinjen. Jag har kollat liksom på i ett wildcard i 28 att man kanske vill ha liksom Chelsea försvarare. Jag säger att de får dubbel här i 28 också, och det är ett väldigt fint spelschema. Arsenal har jättefint spelschema hela vägen in i säsongen med massa dubblar. Jag tror att jag kommer vilja ha både Ramsdale och kanske till och med en Arsenal-försvarare till i mitt bygge. Jag förstår att man kollar mot att lämna City, även fast det är extremt läskigt. Och i så fall kan man inte kolla en City-match liksom. Om man inte sitter med något i bygget, det kommer att göra ont. Liksom. Så är det. Det kommer att vara en väldigt viktig fråga hur det går, tror jag. Och man kommer att få käftsmällar om man går utan City. Men det, så länge man gör liksom rätt val i vilka man tar in, så ja, kan det absolut flyga. Erik Wallqvist, han har två frågor. Ett, han har planerat Ben White ut för att ha 11 spelare till start Game Week 7. Sitter också med Bruno som snart ska skeppas. Värt att ta minus 4 mot Kilman och Son, eller våga sitta kvar med Bruno utan en sån då mot Leeds, men då få in en Wolfsback.
Ja, man vill ju spela med 11 gubbar såklart. Sen har han ingen annan back som man kan byta ut, för att White kommer ju tillbaka där och har liksom fin match i 28, eventuellt dubbel till och med i både 28 och 29, spelar 30. Så att, jag tycker att det är fel läge att byta ut White. Samtidigt så tycker jag att Wolves-backarna är intressanta, och där finns det ju både, liksom, där kan man ju välja lite vilket man tycker passar en personligen. Det finns ju många i samma prisklass där. Det är väl lite så jag ser på den frågan. Jag tycker jag hade väl haft båda två ifrån 28, om man säger så.
Han skriver ju även här i tvåan att han inte har wildcard kvar. Vilket gör då att han inte kommer dra det i 28. Och då kan jag tycka att det är värt att göra Bruno till sån redan här. För att liksom, man sitter mycket bättre med Son, och jag som sagt håller Sons match högre. Det han däremot lägger in i sin andra fråga, det är att om man plockar in Son, så innebär det också att Kane inte kommer kunna komma in i laget utan väldigt stora förändringar. Och undrar egentligen vad från oss, vem av Kane och Son som vi tror är bäst att ha under resten av säsongen. Och där flaggade du upp för det att just mot Leeds så absolut där kanske Son kan gå före, men Kane har sett riktigt bra ut.
Ja, och jag ser inte heller att han ska vilas någonting, medan Son ser ändå att han kan liksom bytas ut i matcher. Men Kane, han kommer ju spela 90 minuter hela tiden. Jag tycker väl att Kane kanske är lite bättre, men jag vet inte om han är tillräckligt mycket bättre för att dels han är dyrare och han har dessutom en svårare väg till honom, säger han. Så att, ja, den är svår tycker jag.
Jag tycker den är jättelurig och kommer ju bli en fråga även när vi ska prata wildcard 28. Då har man ju liksom ganska enkelt att få in Kane, men det kommer ju påverka laget i övrigt. Och fördelen med Son, den är ganska tydlig. Han är ju billigare och kommer förmodligen leverera bra även om Kane levererar bra. Det som är fördelen med Kane, det är ju att han inte tar upp en mittfältsplats. Det är ganska enkelt att hitta liksom bra mittfältare att fylla på med. Anfallare har varit inne på, det är typ stört omöjligt. Så det hade ju varit lätt att gå på på Kane som liksom en forward, och att man de flesta veckor spelar liksom med en anfallare. Och sen så kan man gå riktigt billigt. Brochua till exempel är ett perfekt alternativ, som man kan bänka vissa matcher och sådär. Så är det lurigt. Frågan är liksom vad man kan göra med pengarna mellan Son och Kane. Jag tror att de allra flesta kommer välja att gå Son-vägen kopplat till att man spar pengar där. Om det är rätt väg, det vet jag faktiskt inte.
Nej, men det är som du säger, det finns så jäkligt mycket fler alternativ på mittfältet. Vilket talar för Kane. Men det är ju i alla fall, det är ju då, som du nämnde, ett wildcard, så är det ju mycket, mycket lättare att göra den förflyttningen också.
Jag hade inte varit livrädd i hans läge där att göra Bruno till Son, för att han då får svårt att få Kane. Han kommer sitta bra med Son. Sen om Kane outscorar han lite grann, ja, det kanske händer, men samtidigt så tror jag liksom att han kommer sitta bra med Son. Albin Johansson, är Sarr från Watford intressant som budgetmittfältare?
Ja, de här Watford-gubbarna, men de har ju dubbel i 28. Dock inte liksom toklätt dubbel, Arsenal och Wolves. Nej, jag tycker att det finns många som går före en Sarr just nu. Mm. Och då tycker jag att till exempel en Ward-Prowse i Southampton är mer intressant. Men även liksom man kan blicka mot Coutinho, Rafinha, Ramsey. Ja, det finns många mittfältare.
Du gick upp lite där i prisbild och nämnde Coutinho. Han undrar även vilka av mid-price-mittfälten som är mest intressanta. Nämner Coutinho som sagt, men även Siers, Saka, Mount, Madison, Foden och sådär. Saka har vi varit inne på, känns väldigt, väldigt intressant.
Ja, nej, men Saka känns som att han är i bra form. Och Arsenal har ju hängt på den där fjärde platsen, så att mycket att spela för. Mycket dubblar och bra spelschema. Så att nej, Saka känns bra.
Ja, men vi var inne på det i förra podden, jag, Fredrik och Olle som gästade oss då också. Alltså, kollar man Arsenals spelschema från nu liksom säsongen ut, då har alltså dubblarna, ja, men det är Tottenham, Chelsea och sen har ju Liverpool redan inplanerade. Men i övrigt, ja, men då är det liksom, det är det bästa schemat du kan ha. Det går inte att ha bättre. Så att jag har svårt att se liksom att man inte ska trippla upp Arsenal. Ramsdale kommer säkert vara målvakt i de allra flesta fall. Saka tror jag kommer vara en av mittfältarna. Och sen så är tredje gubben liksom lite up for grabs. Jag tror att det kan vara läge att dubbla upp i defensiven, eftersom att det finns så mycket andra mittfältare man kommer vilja ha. Men ja, det är Arsenals schema är löjligt bra. Det är även Chelsea ska jag säga, men där är det svårare med att liksom hitta. Han nämner Siers, han nämner Mount. Ja, absolut. Jätteintressant. Men du ska in i tombolan som Tuchel håller på med. Siers, absolut intressant. Men Mount har haft den här skadorna. Dessutom, den stora skillnaden är ju att Arsenal spelar inte i Europa. Men det gör Chelsea, och dessutom kupper och såna här saker. Så att, ställer till det lite.
Nej, jag håller med.
Två sista frågor nu. Vi öser på här. Sebastian Jonasson, vilken av Edward, Watkins och Dalot har minst och mest chans att få starta här i Game Week 27?
Nej, men Dalot är väl säkrast utav dem, skulle jag vilja säga. Du har bättre koll där. Eduard, jag har dålig koll på Palace liksom, rangordningen där, men han startade ju inte senast. Så Watkins startade inte heller senast. Där finns det ju såklart risk. Du sa väl att Ings skulle haft någon straff där i den matchen.
Jag tror också det. Jag tror Dalot har störst chans. Men med det sagt så är ingen av dem är liksom tvärgiven eller garanterad till start. Men jag håller ändå Dalot högst. Jag säger att Edouard har kanske minst chans till start. Ja, det är tajt där. Det är det. Sista, sista frågan. Christian Hansen undrar om man ska sitta kvar med Trent och Robertson eller gå ifrån Robertson till en billigare och sedan uppgradera mittfältet. Och vem ersätter man då Robertson med?
Nej, men om man kan sitta kvar med Robertson så sitter man nog kvar med honom med tanke på att det kommer en dubbel där i 29an. Men ja, om man ska byta in någon till den här gameweeken som man vill ha på sikt, ja, då är det lite tuffare. Ja, då är det nog Livramento som jag tycker är bäst att byta in till 27an.
Jag håller helt med. Det är helt rätt läge att liksom växla ner och liksom spendera de här pengarna framåt istället. Vi är ju inne på det och pratar Spurs-gubbarna i Son och Kane. Det kommer behövas pengar för att uppgradera och där kan man hitta en hel del pengar som kanske kan hjälpa till på vägen. Liksom på sikt, alltså nu, inte nu till 27an såklart eftersom att de också har blanks. Men annars skulle jag kunna tänka mig att man växlar ner och ändå får ihop en del pengar men ändå går på liksom spelare som är intressanta och med bra spelschema. Då är ju Chelsea-försvararna intressanta. Kan vi se att Reece James kommer tillbaka och liksom börjar starta, då är han intressant. Men där är vi inte riktigt nu. Men en Rydiger till exempel skulle man absolut kunna kliva ner på. Chelsea har ju också, vad vi vet, två dubblar som ska in liksom Arsenal och Leicester. Ja, och sen så kommer ju Norwich-matchen i 30 och flyttas också med absolut största sannolikhet. Så ja, det är jag skulle vilja säga om försvarare med, som man kan gå till. Men med det så tackar vi för oss, Stefan, och önskar alla ett stort lycka till här i avslutningen av 26. Vi påminner om att det är fredags deadline 27 och är åter om en vecka då vi ska lägga fullt fokus på wildcard till 28. Ha det bra allihopa.
Yes, ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.